är skiträdd. Jag har tre skott nu.
Hur låter det då?
Det smäller högt som fan. Nu är det en bil som startar. Det var någon som skrek och härifrån skrek. Och nu hör jag en bil som startar. Och jag skakar. Det ser väldigt mycket.
Den man som igår hittades dödad vid Sanda skjutbana i Österhaninge är sedan tidigare känd av polisen för grov brottslighet.
Det här är brott i P1.
Lorena Bredberg, alltså 18.
Bakom det skottsäkra glaset i säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt pågår hovrättsförhandlingar i en rättegång som hör till de mer ovanliga. Det handlar om ett av det hundratalet mord som sker i Sverige varje år. Mordet har fått viss uppmärksamhet, inte minst på grund av vissa omständigheter. Ansiktet på den mördade var bortskjutet för att undvika identifiering och försök hade gjorts att elda upp liket som hittades dumpat på en ensligt belägen skjutbana utanför Stockholm. Den mördade ska, när vi tittar närmare på fallet, visa sig vara en saknad och sörjd småbarnspappa, men också en person som betraktades som en av Sveriges farligaste män, fruktad bland många i den undre världen. Enligt åklagaren i sal 1 behövdes minst 4 personer för att ta livet av den mördade. 2 av dem är ännu okända, men 2 tror man sig kunna bevisa har varit med om mordet. De båda friades i tingsrätten, men domen överklagades och åklagaren försöker igen att få dem fällda för mord. Förundersökningen är på dryga 1000 sidor, men fortfarande återstår ett antal gåtor. Vi har gläntat på dörren till rättegången i mål nummer B2806-08.
Man släpps in en och så öppnar sig dörren på andra sidan och du kan gå ut och då har man möjlighet att kontrollera tillflödet på människor.
Det här är säkerhetschefen på Södertörns tingsrätt, Göran Landström.
Och då tar vi bort de vapnen naturligtvis som vi räknar och de luktar ju på alla parfymer. Jag vet inte om du har sett det, att man luktar på tuber och så här. Och det är för att undvika att få in en massa farliga vätskor då, i lokalen där man misstänker att det kanske är något brott. Det är ju tungt kriminella som sitter där nere.
Jag befinner mig i säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt. Innan jag får komma in kontrolleras jag och allt jag har med mig grundligt. De luktar till och med på min vattenflaska. Utanför salen står 6 beväpnade poliser. Inne i salen finns ännu fler. Skottsäkert glas skiljer mig som åskådare och de inblandade åt. Jag är den enda som är här och tittar idag. Inne i salen sitter 2 personer åtalade för mordet på Mohammed Bey.
Söndagen den 9 september 2007, strax före lunchtid, så knivhuggs och skjuts Mohammed Bey till döds. Och av skäl som jag kommer att återkomma till senare då i sakframställningen så är dödandet av Mohammed Bey att betrakta som ett rent avrättningsmord.
Mohammed Bey träffades av sammanlagt 3 skott. Och i kroppen återfanns vid obduktionen i höger axel en deformerad kulmantel från en kula i kaliber 6,5 x 55 mm.
Kammaråklagaren Katarina Lenter står bara några meter ifrån de åtalade när hon beskriver skadorna på Mohammed Beys kropp.
Och skottet i mungipan är ett relativt, eller kanske till och med ett så kallat absolut närskott, ett påsittande skott. Det vill säga skytten har avlossat geväret med pipan direkt mot kroppsytan.
I rättegångssalen sitter även Mohammed Beys styvmamma och en som vi kan kalla Karin. Kvinnan som han var gift och hade 2 barn med.
Ja, han har ju varit den mannen som jag har planerat att leva resten av mitt liv med. Och det kändes som när han dog som någon rök undan mattan för fötterna på mig.
På morgonen måndagen den 10 september hittas en uppbränd kropp på Sanda skjutbana utanför Stockholm. En jägare är där för att övningsskjuta. Det ryker fortfarande ur skorna på kroppen som är så illa tilltygad att det först inte går att avgöra om det är en man eller en kvinna.
Den man som igår hittades dödad vid Sanda skjutbana i Österhaninge är sedan tidigare känd av polisen för grov brottslighet.
Det är väl inte långsökt att tro att det här brottet kan handla om någon form av dispyt eller uppgörelse bland kriminella personer.
Det här fallet innehåller egentligen två frågor. Den första är, vad var det som hände den här söndagsförmiddagen i september förra året? Och den andra är, vem var Mohammed Bey?
Han var en jättefin man och jättebra pappa.
Änkan Karin har sin bild.
Även fast det sista halvåret så var han inte hemma så mycket som jag hade önskat, så tog han sig ändå väldigt mycket tid för barnen när han väl var hemma och hade en jättefin relation med både hans barn och framförallt hans dotter. Mm. Och han var väldigt omtänksam och väldigt, vad ska man säga, väldigt manlig av sig i sättet på alla sätt och vis.
Som person har han beskrivits som en väldigt obehaglig person.
Åklagaren Katarina Lenter, en annan.
Han var aggressiv, saknade normala spärrar, kunde när som helst då brusa upp, bli förbannad och gå till anfall då. Och även inom den kriminella världen så var han känd för att vara våldsam och labil och hade en viss respekt även där bland de kriminella då.
Han tog hand om familjen och såg till att vi hade mat på bordet och att alltid att vi hade det bra och att ingen fick göra oss illa och alla skulle behandla oss väl och han var väldigt noga med respekt.
Det var så också med Mohammed Bey att han hade inget körkort och kunde inte heller köra bil då, så att han behövde ha andra personer då som transporterade honom då runt till hans olika platser i Stockholm där han skulle göra affärer då, kriminella affärer då. Och precis tiden före sin död så var det en kvinna som tvingades mer eller mindre under hot då att köra runt honom då i Stockholmsområdet.
Mohammed Bey var inte någon okänd person. Redan några dagar efter mordet börjar spekulationerna och diskussionerna på forumet Flashback. Ett internetforum där allt från bästa knarkrecepten till skvaller kring mord och uppgörelser i den undre världen diskuteras. Var han en golare? Var det rätt åt honom? Var han mer älskad än hatad?
MB får nog fortsätta brinna i helvetet. Hans tid var kommen för länge sedan.
I mina ögon så var han en bra kille. Han behandlade sina nära med stor respekt, ställde alltid upp. Sen att han var den han var och gjorde det han gjorde, det är en annan sak.
Mohammed Bey var inte medlem i något kriminellt gäng. Men han hade kopplingar till bland annat Original Gangsters och familjen i Borlänge. Men exakt hur de kopplingarna såg ut, det är oklart. Dagarna före mordet sa han till sin fru att han ville skydda familjen och hålla sig hemifrån eftersom någon eller några var ute efter honom. Han var också efterlyst av polisen och fanns enligt sajten Svensk Mafia på polisens så kallade Alcatraz-lista över de 100 farligaste brottslingarna i Sverige.
Och ja, då har alla kommit som ska komma nu.
Inne i säkerhetssalen i Södertörns tingsrätt sitter de två män som är åtalade för mordet. Vi kan kalla dem Erik och Niklas. Åklagaren Katarina Lenter beskriver Niklas så här.
Han har i vart fall tillhört ett gäng som heter Red and White Crew. Som är en sån här supporterklubb till Hells Angels då. En gruppering som utför diverse göromål åt Hells Angels som de inte vill utföra själv då. Också kriminell, dömd tidigare för olika brott, bland annat våldsbrott. Då.
Och så här säger hon om Erik.
Vi har inga uppgifter om att han har någon gängtillhörighet och han är inte dömd heller för någon grövre brott egentligen. Har varit beroende sedan många år tillbaka av anabola steroider, då, om dopningsmedel.
Båda två nekar till mordet. De friades också i tingsrätten. Erik har valt att i princip inte säga någonting alls.
Jag vill inte berätta någonting angående åtalet, men jag har en sak som jag vill berätta. Att jag inte mördat Mohammed. Och jag har inte hjälpt till med mordet på Mohammed. Och i övrigt vill jag inte kommentera något.
Och hur var det för din del? Varför backade du ur då?
Men jag kände väl inte, för jag ska kliva in i konflikt med människor som inte har gjort med någonting.
Niklas
säger att han var med först men drog sig ur.
Du var rädd för att det skulle bli en konflikt med...
Ja, det måste väl ha varit eftersom jag blåste av det hela.
Mm. Okej. Okay.
De som var med inne i huset ger i många fall otydliga, oeniga eller förvirrade uppgifter om vad som skedde dagarna före och efter mordet. Det florerade mycket narkotika och i princip alla inblandade hade tagit ett eller flera preparat.
Jag kommer inte ihåg att jag hörde någon bil åka iväg eller motorcykel eller... Jag kommer inte ihåg någonting där... Efter på ta.
Det är genom polisförhör som jag har fått höra att jag var hemma i Flemingsberg.
Ja, men minns du inte det de här? Nej.
Jag har ingen minne av detta.
Nej.
Men det vi kan veta, om man får tro åklagaren Katarina Lenter, det är i alla fall hur det hela började. Mindre än en vecka före mordet.
I veckan före mordet då så kom det en estländare till Sverige som var bekant med Mohammed Bey. Och han skulle då begå rån här i Sverige och sedan lämna landet igen. Och det här var då Mohammed Bey involverad i, och man behövde då någonstans för den här estländaren att bo och sova när han var här.
Bettan, som är den kvinna som agerar chaufför åt Mohammed för tillfället, föreslår att estländaren ska tillbringa nätterna i Sverige i ett hus strax söder om Stockholm. Där bor ett gift par som vi kan kalla Anneli och Lennart. Sagt och gjort, Mohammed, estländaren och Bettan åker dit. Men Lennart och Anneli vill inte alls ha någon okänd est på soffan. Han får ge sig iväg, men Mohammed blir kvar.
Jag vet inte om det var så att han höll sig undan, men han var efterlyst anhållen i sin utevaro vid tidpunkten för mordet och misstänkt för utpressningsbrott. Men han höll sig kvar där ute i varje fall. Och det upplevdes väl inte som helt positivt då, därför att de tyckte väl att det var lite jobbigt att ha honom där ute. Han var väl obehaglig och var inte så jätterolig person att ha med att göra, så att de ville nog helst bli av med honom skulle jag tro.
Under natten till söndagen den 9 september är Bettan och Anneli ensamma i huset med Mohammed. Det är egentligen här det hela trappas upp. Mohammed vill att Bettan ska köra honom ner till Helsingborg, men hon är rädd och vill inte vara ensam med honom under så lång tid. Hon säger nej. Mohammed blir arg och upprörd.
Säger först att han ska köra iväg själv, men kör ner i något dike då och lyckas inte komma iväg då. Och då är ju Mohammed Bey förbannad då över att han inte får skjuts.
Mohammed kallar ner Bettan i tvättstugan och skäller och gormar på henne. Enligt Anneli ska han till och med ha hotat att skära brösten av henne om hon inte kör honom. Hon blir skärrad och rädd och rusar upp till Anneli, som berättar så här i rätten om hur Bettan var när hon kom upp efter bråket med Mohammed Bey.
Ja, helt förstörd. Ja, verkligen som, ja, skärrad. Så det går inte att prata med henne. Och bara säga att jag måste åka. Och så tar hon sin väska och sen så går hon ut i bilen. Och då plötsligt kommer jag på det. Att hon är så här uppskärrad och här är jag själv med honom. Så jag springer ut efter henne till bilen. Det är svårt att prata med henne för att hon är så skärrad. Och får liksom någon vettig förklaring, vad är det som händer?
Det har spekulerats i om mordet på Mohammed Bey skulle ha att göra med en uppgörelse inom den organiserade brottsligheten i Sverige. Men ingenting tyder egentligen på att så skulle vara fallet. Även om det handlar om ett ovanligt mord finns här också omständigheter som rent av är typiska för det cirka 100-tal mord som sker varje år. Här, liksom i de flesta fall, är det män i både rollen som offer och förövare. Här, liksom i de flesta fall, män som känner varandra och är bekanta på ett eller annat sätt. Här, liksom i många fall, män med ett brottsligt register. En av de juridiska frågor som ställs på sin spets i hovrätten handlar om uppsåtet. Det handlar inte minst om Mohammed Beys farliga person. Ska man ha ut honom ur huset måste man kunna löpa linan ut, menar åklagaren. Det vill säga döda honom. Därmed finns också ett uppsåt att mörda. Detta ansåg tingsrätten inte vara ställt bortom allt rimligt tvivel, och de båda åtalade friades också. Vi ska nu tillbaka till morgonen den 9 september, där Bettan just rusat ut ur huset, livrädd för Mohammed, och Anneli springer efter. Det är tidigt i gryningen i Farstanäset.
Hon lämnar också huset då, sätter sig också i Saaben och så åker man därifrån då, flyr från huset helt enkelt.
Under de närmsta timmarna planeras, enligt åklagaren Katarina Lenter, överfallet på Mohammed Bey. Medan han somnar hemma hos Lennart och Anneli åker Bettan och Anneli hem till Bettan. Där träffar de den mordåtalade Erik. De ringer också Lennart och Niklas. Någonstans här börjar de inblandade enas om att de vill få bort Mohammed från huset. Anneli, Bettan, Lennart, Niklas och Erik träffas i gryningen på en mack söder om Stockholm. Åklagaren berättar.
Där har jag påstått då har man möten där man pratar om aktionen mot Mohammed Bey. Det är ju ingen som vill bekräfta det, men jag har påstått att så var fallet, att man där planerar den här aktionen som sen ska komma mot Mohammed Bey. Sen vet vi inte vad som händer sedan under de här timmarna som följer fram till angreppet mot Mohammed Bey vid 11.30-tiden, utan det är alltså, som jag har beskrivit, det tre svarta timmar egentligen när man inte vet vad som händer då.
Vad som är klart är i alla fall att gruppen splittras. Erik och Niklas åker till en parkeringsplats i Fruängen och Bettan, Anneli och Lennart återvänder till huset söder om Stockholm där Mohammed Bey fortfarande sover, ovetande om vad som planeras. När de kommer hem har det hunnit bli morgon. Bettan och Anneli går och lägger sig. Nästa sak vi vet säkert är att ungefär 11:30 anländer enligt åklagaren 4 maskerade och beväpnade män till villan söder om Stockholm. Lennart står i garaget när männen kommer fram till honom och säger att de ska ta ut Mohammed.
Då säger jag, ge mig 15 minuter så ska jag, för jag vill inte ha någon vapen och det på tomten och så. Jag vill inte bli inblandad i massa vapen och sånt. Okej, okay, så jag springer upp och väcker Mohammed och ska springa ner och tala om det, att det är långt, han är på väg härifrån. Men jag inte komma ner ens riktigt för trappen först om han hade tagit sig in i huset. Och försöker vi stoppa en av dem i trappen där och ta tag i honom, men de sliter loss, eller han sliter sig loss och de springer upp i alla fall. Och den som har sist säger till, då fick jag lägga mig bredvid toalettdörren där då. Med en pistol i huvudet, jag skulle ligga still och hålla käften då.
Och sen så sker angreppet på Mohammed Bey. Han hotas, han misshandlas, han släpas ner för trappan ner till nedervåningen ut på gårdsplanen. Och sedan så avlossas skotten och han knivhuggs och huggs också till döds då.
Det finns bara ett enda vittnesmål från själva mordtillfället, eller ungefär mordtillfället. Det är Anneli. Hon ligger på sängen i sovrummet, men där finns en monitor som visar det som sker på gårdsplanen utanför huset. Ett kraftigt ljud får Anneli att titta upp på skärmen.
Och då tittar jag upp där mot monitorn och jag ser Mohammed där flyga ut ur bagageluckan och ha någonting som såg ut som en kniv i handen eller någonting och hugga.
Anneli tror att det är Erik som Mohammed hugger i ryggen när han hoppar ut från bagageluckan på bilen på gårdsplanen. Senare hade Erik också ett stort skärsår i ryggen. Det här är ett vittnesmål som har betydelse. Om Mohammed var vid liv men lagd i bagageutrymmet var kanske inte uppsåtet att döda honom utan endast att föra bort honom.
Den lilla korta sekvensen ser hon då, men för övrigt så finns det inga vittnen till skotten och knivhuggen mot Mohammed Bey då.
De skjuter nu till Svartvik.
En granne hör skottlossningen och ringer polisen.
Jag är skiträdd, jag hör 3 skott nu.
Hur låter det då?
Det smäller högt som fan, nu är det en bil som startar. Var någon som skrek och härifrån skrek om jag hör en bil som startar. Nu åker bilen, ska se, det är en silverfärgad kombibil. Fy fan vad rädd jag är. Usch, jag ska åka, vi ska se vad de åker. Uff.
Ja, nej, men jag ska försöka åka och titta till det där.
Ja, gör det.
Ja.
Hej.
Ja, hej.
Mohammeds fru Karin träffade Mohammed sista gången torsdagen före mordet.
Jag började ringa honom, för jag hade inte hört av på lördagen. Utan jag började ringa honom på söndag efter lunch. Och fick inte tag på honom. Jag skickade meddelande, så tänkte jag att han kanske ligger och sover. Och så kom jag hem och så var han inte hemma. Och så var jag väl lite så där irriterad för att han inte svarade och inte var hemma när vi inte hade setts på ett tag. Och sen på måndagen så vaknade jag upp och då kände jag verkligen att det är någonting som inte stämmer. Så då började jag ringa runt till hans vänner och fick inte tag på honom. Och då hörde jag att han skulle åka ner till Skåne. Men jag tycker det var konstigt att han inte talade om det för mig. Eller ringde och sa det, eller skrev en lapp. Och sen så började jag ringa runt till alla sjukhus. Och när jag var satt och ringde runt till sjukhusen, det var då det knackade på dörren. Så kom det in 5 civilklädda poliser. Och så sa jag, ja, det är bara att ni kommer in och gör husrannsakan. Jag har varit så orolig, jag trodde det hade hänt någonting. Men vart sitter han någonstans? Vart har ni honom någonstans? Mm. Och då sa hon att nej, jag kommer med tråkiga nyheter att han är död. Och då, jag vet inte, jag kastade mig bara ner på golvet och skrek och grät. Och det var helt overkligt. Kom jag inte ihåg så mycket. Jag vet bara att jag satt och grät och de försökte ställa mig frågor. Jag ville bara att de skulle gå därifrån. Och sen så åkte de därifrån. Jag ringde efter min mamma och hon kom hit. Min yngsta, han var ju för liten för att förstå, men min äldsta som hade en jättespeciell kontakt med honom, hon satt som ett frimärke på honom varenda dag. Så var det liksom de två, det var pappas flicka. Och hon var helt tyst först och sen sa hon, får jag aldrig hålla min pappa igen. Så sa jag, nej, pappa död, pappa finns inte mer. Och då började hon storgråta och bara skrek och grät. Min pappa, jag vill att min pappa ska komma. Och sen grät hon ett tag och sen frågade hon mig vad som hade hänt. Och då sa jag att den skurka som har tagit pappas liv.
Exakt vad som hände den där förmiddagen är oklart.
Det har varit 4 gärningsmän, 2 okända, 2 är kända menar jag. Och exakt vem som har avlossat skotten och knivhuggit Mohammed Bey har inte utredningen kunnat visa. Därför att det är bara de 4 gärningsmännen som vet det. Och de har förstås inte velat berätta det ju.
De åtalade friades för mordet i tingsrätten. I hovrätten argumenterar åklagaren vidare att de borde ha insett riskerna med att konfrontera en sån som Mohammed Bey. Har de inte gjort det så har de i alla fall varit oaktsamma.
Och då menar jag att omständigheterna har varit sådana att man kan säga att de i vart fall då, om man inte kan säga att de har haft ett direkt uppsåt att döda honom, så har de i vart fall haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt. 4 personer beväpnade med skarptade vapen som åker dit och tar en konfrontation med Mohammed Bey tar ju en risk, menar jag, att man kommer till en situation där det blir så att Mohammed Bey försvarar sig med att tvingas att använda de vapen man har med sig.
2007 anmäldes 258 mord, dråp och dödsmisshandlar. Det faktiska antalet mord brukar landa på runt 100. Ett av de morden var mordet på Mohammed Bey. Vi kommer kanske aldrig att få svaret på vad som hände den här morgonen i villaområdet strax utanför Stockholm. Det skulle i så fall göra just det här fallet ovanligt. 8 av 10 mord klaras faktiskt upp. Var det här ett försök att få ut Mohammed Bey ur ett hus där han inte var välkommen som gick snett? Vem var Mohammed Bey? En av Sveriges farligaste, labil, aggressiv och lynnig. Men också en saknad och älskad pappa. Hans änka Karin förklarar.
Det var mest när han var hemma och han pratade i telefon och han gapade och skrek i telefon. Men aldrig mot barnen eller framför barnen. Så att de Visst, de hörde väl kanske att han gav på och skrek i telefon ibland, men han brukade oftast gå ut eller gå till något annat rum eller förklara sig efter han hade pratat i telefon och sagt att pappa var lite arg för det är en som är dum. Och, ja. Jag vet ju hur han var den sista tiden. Han hade ju problem med droger till och från. Och det beteendet, det var inte honom utan det var drogerna. Och ja, det stämmer väl det mesta som han sagt i rättegången om att han var väldigt labil och kunde bli väldigt arg och aggressiv. Och det är väl han genom drogerna. Utan det var inte han som person.
Du har hört Brott i P1 om mål nummer B2806-08 och mordet på Mohammed Bey. Dom har ännu inte fallit. Men om hur det gick och vad domen blev kan du läsa om på vår hemsida sr.se/p1. Reporter var Tove Leffler, research Kristoffer Ekman, producent Petter Ljunggren, tekniker Fredrik Nilsson och jag heter Martin Wiklin. En produktion från Tredje Statsmakten Media AB.